Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Äntligen får man säga, hockeyn, den inhemska hockeyn här i Sverige har startat och rivstartat får man väl säga i helgen. Det var både TV-pucken och en full SHL-omgång och det här ska vi gå igenom, jag och Thomas Ros tillsammans med min kära kollega Hans Abrahamsson, och så hälsar vi välkommen tillbaka till Mattias Kålan Karlsson.
Ja, tack så mycket, det var ju kul att jag fick vara med igen. Det var nästan lite jobbigt att sitta vid sidan och lyssna.
Just det, men du börjar bli lite poddproffs nu. Jag tycker du dyker upp lite överallt här på sociala plattformar.
Nu ska vi ta det lugnt.
Men du, det viktigaste helgen, det kanske inte var SHL och inte TV-pucken. Du har lett ett framgångsrikt U13-lag, eller U14-lag till cupseger. Stämmer det, Kålan?
Ja, det stämmer bra. Vi var i Farsta och spelade cup. Och vi har två Leksandslag. Så det laget som jag hade hand om, vi lyckades vinna. Så det var roligt. Roligt
just
för pojkarna.
Är du en coach som
ganska mycket, ja, vad sa du?
Är du en coach som hela tiden försöker hjälpa domarna med att ta korrekta domslut? Eller är du laid back? Eller är du Rönnberg? Eller vad kör du för stuk?
Jag försöker inte bry mig så mycket om domarna. Jag ropar ganska mycket på mina egna spelare, gör jag. Men domarna försöker jag att låta bli så gott det går.
Ja, vad bra. Och din helg, Abis, jag vet ju att du hade en lång resa ner till Småland fram och tillbaka med en liten trasig dator där. Det var inte den bästa starten på hockeysäsongen kanske för dig.
Ja, förutsättningarna var väl inte de bästa, men det gäller ju att göra det bästa av dem, och det vart helt okej ändå. Datorn höll ihop i alla fall, så att den klarade av att göra det han skulle göra. Så att det var jättekul att få komma ner och se två lag som jag var väldigt intresserad av.
Jag tänkte att vi skulle gå igenom lördagens matchen och sen efter det så ha lite småsnack, och sen så har vi ju en hälsning eller en undran från Dick Axelsson då, som är med i den här poddfyran kan man kalla för, som Kålan ska få svara på i slutet av programmet. Sen får du skicka en fråga tillbaka till herr Axelsson. Men vi rivstartar väl med den matchen som du var på, Abris. Växjö-Färjestad 3-4 efter straffar. FBK gick från 0-2 till 3-2 och till slut avgjorde Ed Ejdsell på straff. Hugo Gustafsson målskytt i sin första SHL-match. Jag noterade, Abris, att det bara var ett mål på straffarna. Är inte det för dåligt?
Ja, eller också kan man ju berömma målvakterna för att de gjorde det väldigt bra. Haukeland har ju varit frågasatt inför säsongen här. Och han svarade ju med att leverera en bra match. Kanske skulle borde ha tagit Gynges andra mål. Men sen spikade igen helt på straffarna. Så att nej, jag tycker vi ska vara positiva i år och se till fantastiska räddningar av målvakterna. Då får vi kanske lite likes av Stefan Lade på Twitter också, va?
Ja, precis. Men det här med straffar, om vi bara stannar där förutom innan vi går in på själva matchen. Alltså, ska vi försöka göra isen ännu bättre? Går det att göra det? Eller blir det för tidskrävande? Eller kan vi underlätta någonting för att det ska liksom bli bättre is där ute?
Nej, men alltså, det tycker jag absolut inte, utan vi ska väl vara jätteförsiktiga med att dra för mycket växlar efter en match. Vi får vara glada att det blev ett mål i alla fall på de här sex straffarna. Det händer ju att det går väldigt, väldigt mycket längre innan det blir mål överhuvudtaget. Så att, nej, men jag tycker att det är bra som det är. Det kräver lite skicklighet att lägga en straff på slutet när isen är sämre och sådär. Det är väl så det ska vara. Det gynnar väl ännu mer de här skickligaste spelarna.
Kålan, har du varit någon lag som inför en säsong varit väldigt uppskrivet och haft press på sig och Ja, man pratar lite om Färjestad den här säsongen, lite som Real, Färjestad och så vidare. Har du haft en sån här press gående in i en säsong?
Nej, jag tror inte det. Jag har kommit till HV då. Då hade de precis blivit utslagen av AIK i en kvartsfinal. Så det var väl lite revanschlusta där såklart. Men jag tror vi var fler lag då som hade press på oss. Men kanske inte så det sättet som Färjestad får i år med de värmningar de har gjort. Så nej, jag får nog säga nej. Jag trodde du skulle fråga mig om jag har lagt några straffar.
Ja, men det kan jag väl ställa som nästa fråga. Har du lagt några straffar?
Ja, en straff har jag lagt. När jag spelade AHL. Jag missade.
Ja, okej. Var det dålig is då, antar jag det, eller?
Ja, det var det. Det var jättedålig is där.
När du såg den här matchen, Abis, då, vad hämtade du hem från Växjö? Vad fick du för tankar och känslor och så där, när du såg de här lagen? Det var så, som du sa, regerande mästarna mot kanske det laget som väldigt många tror blir mästare.
Ja, jag skrev väl det, att jag tror båda lagen var ganska nöjd med den här premiären. Inte minst Färjestad naturligtvis. Växjö kom ju ut väldigt bra. Det kändes som att de red bara vidare på det här guldflowet de hade i våras där. Hade dessutom lite tävlingsmatcher i kroppen i COL och sådär. Så de, jag tyckte att de var klart bättre i första perioden. Men sen äter sig Färjestad in i matchen. Jag ska inte säga att de tokimponerade. De har ett ganska jämnt lag. Det är ju ingen kedja direkt som sticker ut så där väldigt mycket. Utan det är ju mer en lagmaskin, känns det som. Men med väldigt hög spets då, naturligtvis. Och så där. Men de jobbar efter den tuffa starten. Med det trycket de har på sig. Lite vinglig försäsong. Man hamnar i 0-2 underläge tidigt mot ett bra. Alltså Växjö är inte lätt att vända 0-2 mot. Och ändå. Så tar man sig tillbaka i matchen och vänder till seger. Det tror jag betyder väldigt mycket. Liksom att man, Henrik Haukeland fick en väldigt bra start på säsongen, tror jag också är viktigt. Nu ska vi inte dra för stora växlar av en match, men det vi har att utgå från är en match, och det tror jag var väldigt positivt för Färjestad.
Det finns många saker när man startar en sån här ny säsong som man blir rätt nyfiken på eller undrar över eller vill liksom på något sätt se själv eller liksom på något sätt analysera. Och Janis Kalnis, den nya målvakten då från Lettland i Växjö, är en sån. Vad ger du honom för ett tidigt omdöme efter en match då?
Ja, men bra. Alltså 3+ skulle jag väl säga efter första. Jag tycker han rör sig väldigt liksom lugnt och metodiskt. Det känns inte som en målvakt som slösar en massa energi på onödiga saker och sådär. Och det tror jag också kan vara bra, i och med att jag utgår från att han kommer att stå en hel del i den här säsongen. I och med att de har oprövad Adam Åhman då som backup, så tror de nog mycket på Janis och kommer att spela honom hårt. Och jag tycker att det första intrycket var försiktigt positivt, måste jag säga. Han gjorde det han skulle. Sen så hade han säkert velat ta Gatesells första straff där han också. Men den var lite lurigt slagen.
Mm. Kolan då, många hyllar ju Färjestad det här. Tror att de lyckas uppfylla de här kraven, eller vad ser du för oro, eller vad ser du för positivt hos Färjestad?
Jag tror nog att de kommer gå ganska bra. Det tror jag. Men det som är kan ju bli, om du har så många spelare som kräver mycket istid. Jag satt och kollade lite på vad de hade för istider på matchen. Det blir ju några stycken som till slut inte kommer bli nöjd med sin istid. Det är Linus Johansson 15 minuter. Jag tror inte, det kanske inte han tycker det är jättemycket. Han kanske vill spela 22. Så i slutändan så kommer några stycken kommer hamna i kläm. Så det är där man måste försöka hålla så många som möjligt nöjda och glada. Men de har ju kapacitet för att gå långt.
Alla kan ju inte starta i powerplay heller.
Nej, så är det. Och blir det sådana matcher med mycket powerplay, då kommer det se ut som det gjorde i Leksand i fjol med några stycken som ligger en bra bit över 25 minuter, och sen har man några som har 10 minuter.
Ja. Sista fråga, Abris, innan vi byter match. Tror du Haukeland är första keeper i Färjestad under 2022, eller har man värvat in Dominic Furch?
jag ska svara på något konkret och ta info. Jag är inte helt säker på att Haukeland är första målvakt när säsongen avslutas. Det är jag inte. Men han får gärna överbevisa mig. Sen om det är Furch eller någon annan som kommer in, det får jag väl passa lite grann på. Men jag tror fortfarande att det finns en osäkerhet där runt målvaktssidan.
Henrik Haukeland kan inleda med att bli målvaktshjälte här. Den möjligheten ges. Och den möjligheten tar han också. När Joel Perssons straff hamnar på Haukeland så är Haukeland det stora utropstecknet. Han vinner målvaktsmatchen i straffan om man säger så.
Vi reser vidare och från Växjö till Oskarshamn är det absolut inte så långt, i alla fall inte geografiskt. Oskarshamn mötte ju Timrå i premiären säsongen 21-22 och vann med 5-4, en riktig målfest. Patrik Karlqvist och Tamas kanske man ska säga, Sahorna, gjorde två målvardera, och jag blev så glad över att evige, vad ska man kalla för, backkämpen Per Svensson då fick göra sitt första SHL-mål. Abris, när du har läst i kapp på matchen och kanske kollat på lite, vad hämtar du från den här drabbningen?
Tyckte det kändes som tveksamt målvaktsspel båda lagen. Som du var inne på, så Sahorna och Karlqvist framåt. Vi har ju varit lite kluven där runt Karlqvist. Liksom, håller han på SHL-nivå? Det man vet är att ska han hålla på SHL-nivå så måste han i alla fall ha en roll där han får spela offensivt. Vara i någon av de producerande kedjorna. Och det får han ju i Oskarshamn. Och jag tyckte han såg väldigt bra ut det jag har sett därifrån. Lite rapp också i benen, och det är klart, får de igång honom i rätt roll där, så funderar jag på, han kan säkert göra en 30-35 poäng i SHL också. Det handlar ju så mycket om att han får liksom spela sitt spel och liksom även naturligtvis bli lite rappare också, som det ser ut som han har blivit. Men det verkar som Oskarshamn har haft en väldigt bra plan runt hur de ska använda Karlqvist. Sen när man kommer in på Sahorna så tycker jag ju Thomas. Jag jublade ju stort där. Jag har ju Thomas i mitt dream team. Så att det känns ju bra. Nej, men jag tycker att han osar väldigt mycket klass. Och han är inne i de här områdena där, det liksom, där de flesta målen görs. Han tar sig in, det är ingen utsidespelare. Och han är skicklig när han är där inne liksom, med både backhand och forehand. Och kan lyfta högt från nära håll. Alltså det, nej, de har intressant spets framåt tycker jag, Oskarshamn.
De har ju många kedjor. Thomas och Horden spelade bara 14 minuter. De fördelar istiden väldigt mycket. Mest istid hade Johan Jonsson, om jag säger lite snabbt här bland forwards, så det var kanske det man inte kanske riktigt trodde, men de försökte döda kanske lite istid där för Timrå. Målvaktssidan, eller vänta, vi stannar vid Oskarshamn och Timrå. Det är ju som ett nykomlingsmöte kan man säga, även fast Oskarshamn nu gör sin tredje raka säsong. En säsong vart ju nedstängd på grund av pandemi, och sen har det varit en pandemisäsong, och nu är de fortfarande kvar i SHL. Du var ju med Karlskrona, Kolan, här, och om du tittar på Oskarshamn och Timrå, vilka de här två lagen tror du har störst chans att bli ett etablerat SHL-lag?
Ja, på sikt så är det ju såklart Timrå, tror jag. Oskarshamn ligger lite illa till geografiskt, med det har både HV och vad är det mer som är i närheten här? Växjö. De tar väl de flesta sponsorer och så vidare. Så jag tror att Timrå har ju, de har en stor stad i ryggen som kan backa upp dem där. Men det är en viktig säsong för dem. Och de får inte förlora matcherna mot Oskarshamn, mot Brynäs, Linköping. De behöver ju vinna mot de där lagen. Så det var starkt utav Oskarshamn att ta den här första.
Ja. Det blev Jakob Johansson som stod i Timrås mål. Man vilade Sami Rajaniemi. Vet du varför, Abis, måste jag säga lite kort?
Ja, de har ju en plan för hur de ska matcha målvakterna. Den planen misstänker jag väl är att Jakob börjar borta och Sami skulle stå hemma match eller nästa match i alla fall. Vet jag inte, de har väl Brynäs tror jag på torsdag, va? Så det är väl borta igen då. Men de har, det är min tanke att de har tänkt sig att de ska få varsin match från början där. Och Jakob var med och spelade upp oss, han får börja. Typ så här. Men har ju varit lite tveksam där i Linköping tidigare om man verkligen kommer att ta det där klivet och bli en pålitlig SHL-målvakt. Och det jag har sett från Oskarshamn imponerar ju inte jättemycket där. Och det ska väl sägas också att Canada inte var, såg jättebra ut heller på de målen jag har sett. Och det är ju som med Timrå, ska de vinna matcher så kan man inte släppa in 5 mål. Det är helt omöjligt. De kommer inte åka och göra 6 mål på bortaplan mot något lag. Framförallt inte mot ännu bättre lag än Oskarshamn. Så att det är där man måste börja och täta till lite grann.
Ja, spännande att få se hur den här SHL-säsongen blir för båda lagen. Timrå har ju som sagt för Brynäs borta och Oskarshamn har Malmö hemma här framöver, så vi får se. Nästa match vi ska prata om blir ju då Frölunda-Brynäs. Brynäs vann med 4-2 efter 3 mål på 7 minuter. Var det här omgångens stora skräll, Kolan, tycker du?
Ja, det får jag väl säga. Det är väl den och Malmö som är någon slags som stack ut för mig. Men helt klart, jag trodde inte att Brynäs skulle. Jag tippade ju Frölunda som SM-guldvinnare ju, när vi gjorde ett sånt här tidigt tipp.
Så, ja, just det.
Ja, nej, men imponerande av Brynäs verkligen och hämta upp ett 2-0 underläge.
Ja, och det var väl på något sätt den här perfekta starten. Vi har väl ältat det till förtvivlan, Brynäs säsong med allt stök på isen. Man räddades kvar i ett kval, eller via ett kval, och sen så har man haft lite utmaningar vid sidan av isen, och så nu har man nya sportchefer och ny tränarstab och så vidare, så lyckas man slå kanske topplaget Frölunda på bortaplan då. Hur är reaktionerna i Gävle nu då? Tror man på SM-guld där, Abris?
Jag tror ju att mjukheten sitter i lite längre den här säsongen faktiskt. Jag var ju på plats för 2 år sedan när Brynäs körde över Frölunda i Skandinavium i premiären och vann med 5-2. Magnus Sundqvist var ju ny huvudtränare där då, hans första riktiga säsong, och då var det ju väldigt positivt efter den matchen. Sen blev det en skitsäsong ändå. Jag tror att ödmjukheten kommer att sitta i längre nu, och att man är väldigt medveten om att det här var en match. Men inte mindre skönt ändå att få den där starten, för att det är som sagt, det är ett stukat lag, en stukad förening, och kunna vinna borta mot Frölunda i premiären, det är klart att det, hanterar man det på rätt sätt så blir det en väldigt positiv boost.
Mm. Med snabb känsla, jag får en känsla att många premiärer, att det är samma lag som möts hela tiden. Malmö, eller Leksand och Malmö känns som att de möts i premiären. Och som du säger, Brynäs, Frölunda. Erik Strandmark på SHL då, han som säljer tv-avtal och sätter spelscheman och så vidare. Han kanske bara har liksom en variant och så kör man ut och så fyller man på med nya lag. Har du den känslan också, att det är samma lag man möter i premiären, Kolan?
Ja, men har ni inte bara tagit fjolårets spelschema och bytt kalenderår?
Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Men det var ju kul för Brynäs i alla fall att man igen lyckades ta en fin trumf i Skandinavium där. Niklas Danielsson, poängbäst Brynäs med 2 poäng då. Han måste väl leverera, Abris?
Ja, han är en av dem som måste leverera. Nu har väl inte, förlåt, förväntningarna varit superhöga på honom här i Gävle så. Men jag gillar ju Niklas Danielsson. Jag tycker att han står för någonting. Jag tycker att när han liksom brinner så tillför han en hel del. Så att jag tror att han blir viktig. Jag tycker även att han var en av få som klev fram lite förra året. Och nu spelar han ju rätt intressant kedja där med Linus Ölund och Emil Molin då, som är en tredje kedja. Det är klart att då får man ganska bra djup på forwardsbesättningen också. Mikko Manner, han höll ju på och särade på Rödin och skott under försäsongen. Det var väl liksom, ja, om Brynäs hade en sak som fungerar typ, så är det väl deras samarbete i hela föreningen ungefär typ. Så då kändes det lite onödigt att kanske bryta den då. Men han gick tillbaks till Skott och Rudin inför premiären här nu, och det känns som att de hittar hyggligt bra balans i kedjorna nu och sådär. Så att nej, men Danielsson är duktig tycker jag, och spelar ju också för sin framtid kanske. Om man vill fortsätta spela så är det ju hans år att visa upp sig då.
Mm. Är ni årsbarn du och Niklas, Kolan, eller du är något år äldre än honom kanske?
Nej, han är äldre än mig.
Är det så
att svårt att tro det? Ja, nej, men han är född 84. Vi gick i hockeygymnasiet tillsammans där. Han kom ifrån Västerås, för han gick till Västerås och sen tror jag efter att Västerås gick i konkurs eller hur det blev där, så då kom han och en annan kille från Västerås, så vi fick två spelare, så men jag och Nicke hängde mycket där, så har väl inte jättemycket kontakt med han idag, men brukar alltid stanna och prata med han när jag ser han.
Blir du avundsjuk när de fortfarande orkar ha liksom intresset och orka med fysen och allting, eller hur känner du när någon som är ungefär lika gammal som dig fortfarande spelar?
Nej, avundsjuk blir jag absolut inte. Jag är bara glad att de fortfarande kan spela, för jag tyckte själv liksom att min motivation försvann mer och mer på slutet, och därför så är jag så glad. Jag träffade faktiskt Jocke Lindström i Stockholm, för vi sov på Globen och det gjorde Skellefteå också. Så jag pratade med han lite grann, och jag menar, han är ju född 83, va? Är han inte det?
Det stämmer.
Ja, det kan nog stämma.
Jag fyller 38 här framöver.
Ja, så han är jätteimponerad. Ja, jag är jätteimponerad av han, att han fortfarande orkar spela och hålla sån otroligt hög nivå. Men jag blir bara glad av att se att på vissa så är åldern bara en siffra. Det var det inte för mig. Så
nej.
Jag tror att jag fattade ett bra beslut att lägga av, och är absolut inte avundsjuk. Jag är bara glad för de som fortfarande kan spela.
Ja. En sista spaning för matchen. Jag skickar pucken till dig, Kålan. Mattias Norlinder, då, en av flera backtalanger i Frölunda, hade 8 minuters speltid och noterades med -3. Plus minus statistiken, hur ser du på den?
Plus minus, ja, men den ger inte jättemycket för. Spelar man i de här bottenlagen så hamnar det oftast på en drös med minus. Jag tycker inte att den ser till helheten i spelet. Det gör den inte. Sen, jag kan ju inte den här nya statistiken, så jag vet inte vad man ska gå på. Jag har inte riktigt lärt mig den.
Nej. Man fick en känsla att Mattias hade en tuff kväll och fick lite speltid och sen var inne på 3 baklängesmål och sen så fick han inte spela sista perioden då, ungefär då.
Och nu ska han dra till Montreal. Det var ju hans sista match det här också. För nu ska han åka till Montreal på
han kanske hade tankarna redan där på campen och ville spela safe och inte skada sig.
Tror du är något på spåren där? Vi måste väl ändå nämna något om Frölunda, kan jag väl känna. Jag tycker väl att det är väl en av de stora snackisarna, den här premiären. Som inte hände så mycket egentligen. Men att exakt samma tendenser igen. Man är så skört, man tål inte en motgång. Liksom, man har 2-0 mot Brynäs, man får liksom 2-1 emot sig och sen rasar allt. Det känns ju som att det är såna vibbar från de här två tidigare åren där man har liksom verkligen, ja, man tappar koncepten. Och det förvånar mig med ett sånt rutinerat och ett sånt skickligt lag som Frölunda. För matcher går ju vågor, det gäller ju bara liksom att hantera det, men jag tycker de är jättedåliga på det och var det förra året också. Så att man skulle nästan bli lite orolig om jag var Frölunda-supporter. Att det just ser ut just på det sättet.
Redan nu?
Ja, men alltså att förlora är inga problem. Men att det ser ut, att det kommer... Det är klart att det här kommer väl tillbaka i spelarnas huvuden också. Det var exakt så här det såg ut förra året. Liksom. När det rasar så får vi inte stopp på det. Nu vet jag också att det är 51 omgångar kvar. Men att mönstret är så likt som det har varit, det är det som... Det är lite oroväckande.
Mm. Jag vet inte om du såg mycket av matchen där, men Frölunda drog ju på sig en del utvisningar i början av andra perioden, Kålan. Ett lag som är lite odisciplinerat, vad ger det dig för tankar och för syn på det laget?
Ja, det kan ju finnas en viss mått av frustration. Det kan man väl inte se ifrån. Och Frölunda, de har ju också, likt Färjestad, ganska stor press på sig att det alltid ska gå bra. Och, jag tror att Roger kanske, jag vet inte om han alltid är den bästa tränaren att ha i när det är motgång. Han är liksom,
hur menar du då?
Han är ganska verbal och på spelarna och så vidare. Det är inte säkert att alla gillar den stilen. Så är det ju. Alla är ju olika hur man vill bli bemött. Och jag vet inte, den stilen kanske inte passar alla.
Nej. Vi får se vad som händer där. Det är som sagt var långt kvar. Och jag såg lite intressant statistik där från Henrik Lehmanns sajt, Raka Puckar. Och inte en gång på 2000-talet har det hänt ett lag som som har tagit guld till slut har inlett säsongen med en hemmatorsk då, som Frölunda, Leksand, Örebro och Djurgården. Det borde ju tala emot Frölunda. Men vi får se. Det är som sagt var väldigt mycket kvar att spela om. Vi tar flyget upp till Luleå. Luleå mötte ju Linköping och vann med 5-2. Och Luleå har faktiskt helt smått fantastiska 10 raka premiärsegrar just nu. Och här har vi ju poängkungen. Och då tror väl alla att man ska nämna nummer 67 där, Linus Omark. Men Abris, vem var det som blev den stora liksom positiva överraskningen i den här matchen?
Konstantin Komarek.
Såg du den komma eller var den, ja, såg du den Komarek? Eller hur ska man säga?
Komarek. Nej, men alltså jag tyckte han gjorde en 40 poäng säsong i Malmö för 2 år sedan och såg ju jättebra ut. Och sen har det ju varit lite struligt, lite klubbbyten, synkar väl inte med Peter Andersson riktigt i Malmö, har bytt klubbar ett par gånger, men hans skicklighet ihop med liksom Thomas Berglunds, vad han står för när det gäller träning och inställning och sånt där, känns ju väldigt intressant. Och man får ut liksom en vältränad Komarek med den skicklighetsnivån som man har. Så jag ska inte säga att jag såg att han skulle göra 4 poäng i premiären. Men att det är en kreativ, väldigt duktig spelare, det är det ju. Och jag tror att det passar väldigt bra in där uppe i Luleå också.
Det här är väl matchens profil. Det är svårt att säga något annat om Konstantin Komarek. Vilken premiärkväll. Kommer i tom kasse. 5-2-0 Luleå. Och vem gör det? Och såklart Konstantin Komarek.
Ja, och om ni kan er hockey så var ju nämligen så att Luleå värvade ju in Komarek som ersättare för Robin Kovacs här när Kovacs lämnade för Örebro mitt under säsongen. Sen var han borta i fjol och så kom han tillbaka den här säsongen, så han är ju då ett nyförvärv då, ett gammalt, en så kallad hemvändare då. Och nu spelar han samma kedja som Tyrväinen och Gallo. Det låter som en kedja som det är ganska jobbigt att vara back emot, för det kommer smälla hela tiden, va Kolan?
Ja, det tror jag. Den här finnen där, han känns ju helt livsfarlig på isen. Han tacklar oftast ganska schysst, men han är ju stenhård. Det smäller på bra, och Gallo vet jag ju, han åker ju runt och jagar allt och alla. Så det är nog en bra kedja. Jag spelade med Komarek i Karlskrona. Han var ju hos oss ett år.
Oh. Okej, okay, vad kännetecknar honom då? Och hur är han då? Och sådär?
Ja, men han är ju jätteskicklig spelare. Han var ju våran bästa spelare då, tillsammans med Joel Kjellman det året. Det var året som vi ramlade ur. Men han är otroligt skicklig, bra, väldigt bra powerplay-spelare framförallt. Och lite som ni säger, han kanske har, nu när han hamnar under Bulans vingar, då får man träna lite bättre och kanske få lite mera fart på benen, och blanda det med de färdigheter som han redan har, så kan det bli en väldigt rolig säsong för både han och Luleå.
Det låter ju som, den här kedjan låter som en sån här gammal Bellman-historia. Man tar en österrikare, en finländare, en ungrare, och så får man SHL-premiärens hetaste ja, kedja där.
Men du, minst lika imponerande som poängen var, är ju hans klockrena liksom Norrbotten-dialekt också. Så det finns ju ingen brytning alls på Österrike. Jag förstår inte hur det kan bli så där klockrent. Så man, nu har han visserligen gått på hockeygym och grejer och så i Sverige och hela den biten och var här länge, men ändå.
Men det kanske var en svensk tjej också.
Ja.
Aha, och så kanske det var Pålands svensk skola i Karlskrona där också.
Ja, vi hade mycket språkkurser. Nej, det behövs inte. Han har pratat så där i flera år. Han har klockren svenska.
Ja, men det är ju, vissa är ju fantastiskt duktiga på det här. Du har ju Djurgårdens nya tränare där, Barry Smith, pratar ju också svenska. Inte lika klockren som Komarek, men det här är ju en 70-åring som har knappt bort i Sverige. Och ändå så lär de sig språk. Vilka svenska hockeyspelare, eller vad är det som gör att vissa hockeyspelare som kommer till Sverige väldigt snabbt liksom vill lära sig språket och sådär? Ser du några trender där, Kolan?
Nej, men jag tror att framförallt då schweizare och de som pratar tyska tror jag kanske har lättare också att lära sig svenska. Är väl den känslan jag får. Gallo pratar ju också klockren svenska, gör ni inte det?
Han pratar svenska i alla fall.
Ja, Ja, den är bra. Men jag tror inte den är lika klockren som Komarex. Men nej, det är sant. Kolan är något på spåren där.
De pratar bättre svenska än alla skåningar.
Jag tror också att de som har varit på hockeygym, så att säga, de har ju liksom, ja, men de måste ju gå i svensk skola. De har fått svenska kamrater. De slussas in i samhället. Jag tror att de som kanske kommer hit med en, är man från Tjeckien och kommer hit med tjeckisk liksom flickvän och hänger ihop, Då behöver man ju inte lära sig svenska, då pratar man engelska i omklädningsrummet, och då behöver man ju inte bli liksom riktigt svensk medborgare med att liksom prata, ja, det inhemska språket då.
Nej, du har nog en poäng där.
Nej, det stämmer.
Det är amerikanerna.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Som är sämst.
Lika lurigt som det är ju fascinerande att Luleå har 10 raka premiärsegrar. Sen såg att Linköping har fruktansvärt svårt i premiärerna. Det här med en premiärseger då, Kålan, säger det någonting? Eller är det sådär som man hockeyspelare bara totalt struntar i? Ja, men det är bara en match. Nu hoppar vi på, nu är det nästa match som gäller. Eller sätter första matchen någon typ av stämpel på säsongen?
Nej, men jag tycker att första matchen, om man vinner den inger någon slags lugn. Man tycker att man har gjort rätt på försäsongen. Det är, för egentligen så är det så att försäsongen är ju skitsamma. Det är ju när du kommer till den där första matchen, du vill ju vinna. Och har du 8 raka torsk på en försäsong och går och vinner seriepremiären, då känns ju allt bra ändå. Och likväl gör du tvärtom att du... Ja, men som HV förra året gick ju och vann i stort sett allt på försäsongen och spelade bra. Och sen så när serien började så sket de i brallan. Man vill gärna ha den där första matchen. Och sen så, jag vet som Leksand nu, de spelar vi inte först på torsdag igen, va, tror jag.
Ja, SHL är ju så, vi ska prata lite mer om Leksand sen. Men SHL gör ju så att på hösten nu, så är det ganska få matcher. Jag förstår inte riktigt det här. Hade jag varit Erik Strandmark som satt i spelschemat, så hade jag rusat på nu. Lördag, tisdag, torsdag, lördag, tisdag. Så att det hela tiden blir hets att vi kommer in i serien. Nu känns det som att det är 5 dagar mellan matcherna. Jag tycker det är alldeles för lång tid.
Jag gillar det där. Ja, det ska vara lite exklusivt. Ja, det ska vara lite, jag tycker det är lite skönt. Alltså, det är klart man skulle ha matcher varje dag, men det blir ännu liksom, då har man någonting, alltså, det blir att man får längta lite grann. Det är det jag kan tycka är problemet ibland med hockeyn, att det bara är matcher.
Jo, men jag vill att det ska sätta sig lite. Jag vill att vi ska få topplag och bottenlag. Jag vill att det ska hända någonting. Nu står vi bara stampar och ser. Alltså, jag vill ju veta, torska Frölunda 2 matcher i rad, alltså ska vi köra krisstämpel? Jag vill ju rusa vidare så att säsongen startar ordentligt.
Tålamod, Thomas, tålamod, vet du.
Ja, men det har ju inte jag, det finns inte. Det finns inte.
Nej, men jag tror i och med att det blir längre avbrott nu mellan matcherna, så då betyder det ännu mer att du får den här vinsten. Du får lite andrum och du har ett par dagar på dig att träna och alla är glada, medan nu Frölunda, ja, nu ska de analysera på video här i 2 dagar. Kolla vad som gick snett. Och sen så ska man ut och träna, och då är man redan förbannad innan man går ut på isen. Så det är klart att en vinst betyder ju ganska mycket här i början. Jag tror att Oskarshamn, de är ganska lättade när de kommer till hallen idag.
Mm. Jag kan gissa att det är tufft. Man ska ju inte tänka för mycket på sitt jobb eller på sin sport eller sådär och så vidare. Men vad hade du för knep och tricks för att inte bara gå för ner på hockey hela tiden, Kålan?
Ja, jag skaffade ju barn tidigt, så det försvann ju rätt så snabbt att tänka på hockey vid sidan av.
Ja, men det kan ju vara, det kan vara en bra avslappningsgrej, så säger du, att inte fundera på hockey.
Så vi tipsar alla att skaffa ungar då?
Ja, precis. Ja, men det ökar ju BNP i Sverige, så det blir bra. Du nämnde Leksand. Ja. Där är ju, jag märker ju att det skiljer lite mellan många Leksandsupportrar tror på topp 3, topp 5. Många experter tippar Leksand 7, 8, 9. Vad har du tippat Leksand, Kolan?
Sexa.
Sexa, okej. Ja, lite högre än kanske. Ja. Mig och Abris. Du har kollat på matchen, jag var där och kikade. Jag blev oerhört imponerad av Malmö. De kommer inte bli ett stryklag. Jag vet att det är livsfarligt att säga sånt där efter en match. Men allt jag såg för den här matchen säger att de inte kommer ha samma jobbiga säsong som förra året. De kommer definitivt inte ha samma jobbiga höst som de hade förra säsongen. Såg du tjafset mellan Emil Sylvegård och Jonas Ahnelöv, Kolan?
Nej, jag gjorde inte det.
Jag var ju där live, jag vet inte vad som syntes till bilden, men det var ett fantastiskt klassiskt hockeychats mellan Sylvegård och Ahnelöv. Jag tror inte jag såg det på hela förra säsongen. Du har ju spelat med Ahnelöv och mött Sylvegård många gånger. Är det att Sylvegård vill komma in under huden på Ahnelöv, eller vad det som gör att han valde Ahnelöv och tog tjafsa med honom? Det här slutade med att de fick bli utvisade för olämpligt uppförande.
Ja, varför han just valde Ahnelöv är en bra fråga. Men han är ju en sån där, han är ju en Paladin junior som han är ju bra kompis med Per också, så att han har väl försökt att lära sig hur man ska komma in under skinnet på folk. Jag tycker att Emil är en otroligt bra hockeyspelare. Han är ju en sån som jättesvår att spela mot. Han är stor och stark, och som back när man åker ner och hämtar pucken, man vet ju att kommer han, ja men då smäller det ju. Så man vill gärna leverera pucken snabbt. Och det kan ju sätta skräck i vissa att de inte ens vill åka ner och hämta pucken, eller så skjuter de bara iväg den. Så han fyller ju en bra funktion. Samtidigt kan han ju spela hockey, men han gjorde ju en massa mål i fjol under säsongen. Så han är lite hela paketet, känner jag. Så, men varför han just valde Ahnelöv vet jag inte. Han hade kunnat valt, om man skulle ta någon back så ska han väl ta Keiter då. Men det kanske är att ingen annan råkar tjafsa med han.
Är det inte så att Ahnelöv mönstrar mycket, mycket istid, och det är lite knapert på Leksands backsida att man kanske ville få bort Ahnelöv från matchen. Nu fick han ju bara bort han två matcher då, eller två minuter då. Men det var intressanta bilder, för det var nämligen vid periodslutet och de åkte. Alltså perioden var ju slut och de åkte, och en domare stod emellan dem och åkte liksom i 30 meter, tog aldrig slut. Det var nästan som en sketch i Stefan och Stefan, om man ska prata om buskis. Det såg väldigt kul ut, och också första matchen på säsongen. Det kan ju inte ha varit någonting som har byggts upp och sådär, men jag tror också att publiken gjorde att spelarna tände till, att de tyckte det här var roligt att spela. Det var ju ganska bra tryck i Tegera Arena, och det gjorde nog att man fick lite mer känsla på isen, och det är ju det man vill se. Som jag startade med när jag pratade om den här matchen, så var jag imponerad av Malmö. De hade ganska bra koll på den här matchen. Jobbade hem stenhårt, såg ut att vara harmoni. Västeromkedjan där, som är en andra kedja då, bakom Söderbergkedjan i Malmö, var ju kanske den kedjan eller den formationen som avgjorde matchen. Imponerad av Joakim Ryan, nya backen där i Malmö då, som många tror bara spelar en säsong i Malmö och sen tillbaka i Nordamerika, visar att han kommer att vara en toppback. Mycket gick rätt här. Vad noterar du från den här matchen, Abrit? Var det någonting du tänkte på?
Jag tycker ju att tvillingarna är ju sjukt underskattade på något sätt, Västerholm på något sätt. Jag har inte heller varit helt såld på dem tidigare. Jag tycker förra året var de ju jätteviktiga för Malmö, och jag tycker ofta de är bra när det är skarpt läge. Jag tror de avgjorde 7 matcher förra säsongen, om Patrik avgjorde 4 och Pontus 3 eller något sånt där. Något åt det hållet i alla fall. Så och dessutom så är de liksom där också varje match, tycker jag. De tar inte ledigt så ofta heller, så att de är viktiga, och det som du är inne på, Malmö får ju en annan bredd nu när man också har Söderberg och Boma och kanske DeShane och sen i en första kedja, och sen har man de här bakom där som levererar i stort sett varje match. Malmö, jag är inte jätteförvånad att Malmö åkte upp och vinner där. Jag tror väl också att målvaktsspelet till viss del avgjorde. Jag tycker väl kanske inte att det såg ut som en ny Juvonen i Leksands mål, samtidigt som Malmö gör det gör det bra. Jag ska inte säga att han var 5 plus, men han var bra. Så att, nej, men Leksand, det är det som vi är inne på. De hade ett sjukt bra målvaktsspel förra året. De hade två spelare som öste in poäng där som är borta. Och det, jag säger inte att de inte kan ersätta det, men det är inte så himla enkelt heller.
Hur betygsätter du Ben Thomas första match i Leksandsdressen, Kålan?
Han spelade ju bara 8 minuter, så det var inte så mycket man fick se där, tyvärr. Jag hade nog önskat att få se han lite mer. Han har ändå tränat hela veckan, så jag hade gärna sett han spela på 6 backar istället. Så jag tyckte det var för lite för att ge han något betyg.
Vad säger de om Lillidas där då, Karlsson, Kålan? Vad tycker du?
Ja, vem pratar vi om då förresten?
Alexander Lundqvist är väl morbror, heter väl Niklas Lidström där då.
Precis.
Jajamensan. Jag tänkte om du ville prata om våra eller Leksands nummer 5. Men det var
Kalle Schelin då.
Ja, nej, men jättekul. Han hade två första assist. Jättebra. Kul att se att han får spela och att han gör det så pass bra. Det finns mycket hockey där hos han. Behöver få lite mera fart i fötterna, men annars så han kan bli otroligt bra. Men sen så har de ju också den här schweiziske backen som nu fick han bara spela en minut och var inne på ett baklängesmål. Men det bådar ju ändå gott för framtiden där om man kan få fart på han också.
Ja, Björn Hellqvist är ju känd. Han spelar ju gärna unga backar när de är bra. Hellqvist, det har ju liksom gjort sig ganska känt för både i Modo och Oskarshamn och även här liksom. Så att jag tycker det är jättekul att se.
Ja, och det såg vi vad som hände med Kalle Schelin under fjolårssäsongen. Året innan så var det knappt så att han fick spela i Västerås och kommer tillbaka och liksom är den utvecklingen han har haft. Nu snart så kommer han att vara back nummer 1 i det här laget. Så ja, det är kul att se.
Nya målvakten i Leksand då, Kasimir då, du har ju säkert sett han på försången också. Vad har du för tankar där?
Jag tror att Brage kommer stå flera matcher i vinter än vad han gjorde i fjol. Inte så säker på att, som ni sa där, att han kommer komma upp i Jannes klass. Men det är ju inte så lätt heller, med tanke på att Janne stod i stort sett allt och var så otroligt bra. Det är en ganska stor roll att fylla där. Så jag tror inte att det kommer bli lika samma succé.
Men det är klart, en sån här match hade ju Leksand säkert vunnit förra säsongen. Förra hösten i alla fall.
Ja, absolut. Det tror jag också.
Med målvaktsspelet och med det powerplay med Selarik och Rivik. Så att det, men ja, vi får se.
Jag tänkte bara på att han är ju då skallad YouTuber då. Låter som att man är 100 år när man säger det. Men han alltså har en fascinerande videoblogg då, som man lägger ner mycket tid på och filmar i sitt hem i Leksand och i arenan och omklädningsrummet. Hur påverkar det här gruppdynamiken när en spelare sticker ut, alltså vid sidan av isen och använder en kamera som man går och pratar? Ja, det blir så här inside Leksand hela tiden. Hänger du med? Hur hade du tyckt att det har varit i ett omklädningsrum?
Jag tror att vi är ju, alltså hockeyspelare är överlag lite sådär att man vill inte ha det så. Man vill inte att folk ska sticka ut så mycket. Vilket jag tycker är konstigt, för att hela, men allting har ju blivit så mycket mer digitalt nu. Och vårt samhälle, vi lever ju liksom med telefoner och så vidare. Så att han ligger ju rätt i tiden, för han marknadsför ju sig själv. Sen så tror jag att det blir lite så här också, att jag kan tänka mig att många tycker att han borde koncentrera sig på hockey istället. Han skulle vara mycket bättre målvakt om man bara slängde kameran och började rädda pucken. Alltså, jag tror att många äldre tänker så. Och då tänker jag främst på gamla gubbar som inte har upplevt YouTube och Instagram tidigare.
Är det bäst störningsmoment om de börjar torska?
Nej, jag tror inte det. Det tror jag inte.
Nej. Jag startade med att hylla Malmö och jag nämnde Kalle Söderberg som hade en extrem arbetskapacitet. Han körde boxplay, han jobbade hem stenhårt. Jag såg någon sekvens där en Leksandspelare, det var Carter Camper, han kom mot 5 Malmö utespelare, bland annat Carl Söderberg. Så Malmö kommer att bli ett hårt jobbande lag, och här går Kalle fel. Carl Söderberg, han vill inte heta Kalle, han vill heta Carl Söderberg i i bräschen för det här. Och jag pratade med honom efteråt lite och jag blev fascinerad. Han har mognat och blivit en fin ledare för Malmöhockeyn.
Bjuder du på lite citat från Kalle eller?
Ja, vi kan väl spela upp den här då.
Ja, vad är det som funkar bra om du ser på hela laget?
Nej, men jag tror vi är lite mer spelförande i år än tidigare. Mm. Och vågar. Vi behärskar bägge spelen, helt klart. Vi kan stänga ner matcher, men vi kan också göra mål på beställning. Så det är väl det vi hoppas att vi ska klara.
Ja, var du mest nöjd med den här matchen?
Nej, men det är sättet vi kom tillbaka på gång. Och, nu minns jag inte riktigt, vi ledde väl lite här och var, men de var starka. Det är ett bra lag vi möter också. Mm. Och att kliva fram ett mål med 6 minuter kvar, det är skönt.
Mm, Kalle Söderberg tillbaka i SHL då. Kolan, hur om du ska liksom ranka hemvändarna den säsongen, vi har Omark och vi har Söderberg och det finns ju Marcus Sörensen i Djurgården då. Hur viktigt tror du Söderberg blir för Malmö?
Om man ska ranka han på din lista där så kommer nog han förmodligen att vara nummer ett om man ska se hur viktig man är till laget. Sen kanske den som jag ser den bästa hemvändaren är väl Linus Omark. Men jag tror att Karl kommer nog ha störst betydelse för sitt lag. Det tror jag. Sen, visst hade det varit bättre att lyssna på en schweizare med klockren svenska. Man går ju knappt att höra vad han säger när han pratar skånska.
Ja, det kanske var dåligt ljud också när jag spelade upp det här. Men jag blev fascinerad. Det var en harmoni över det här laget. Och Fagervall tror jag förlorat 10 pannor, så ut och utstråla liksom, jag vet inte, det kändes väldigt behagligt över Malmö. Nu fick de väl en bra resa, åka upp till Leksand, lite osäker på hur står man, har vunnit mycket på försäsongen och så får man vinna då via ett sent mål av Adam Olas Mattsson, som för övrigt, han gjorde bara ett mål hela förra säsongen, det var mot Leksand, och nu gjorde han mål igen. Vad tippar du Malmö, Abris?
9 och Leksand 8.
Ja. Och det kan säkert bli en sån kamp däremellan. Det släpper den matchen och åker ner till Örebro-Rögle. Det här var väl kanske på förhand den stora toppmatchen i serien då, tillsammans med din match där som du var på, Växjö-Färjestad. Rögle vann med 3-2 och det här var ju din guldfavorit, Abris, då, Örebro, tänker jag på. Blir du orolig nu?
Ja, de var min favorit i seriesegern i alla fall. Sen tippade jag guld till Frölunda. Okay. Rögle-Frölunda i final. Så att det var väl med två bra lag tycker jag. Rögle, det går inte att sluta imponeras på något sätt. Det är en maskin liksom, som bara... fyra kedjor som matar på. Det är liksom varje byte känner jag är liksom viktigt när de är inne. De tar inga glida byten liksom, utan de är där hela tiden. Och jag tycker det är otroligt imponerande. Sen har man ju också rejält med skills. Där. Jag vet inte om ni har sett Tambellinis passning över till Britén där på deras 3-1-mål. Liksom hela det anfallet från tekningen i mittzon, back, sen byter man sida och sen kommer man 3-4-varvs brett. Liksom det är, jag är sjukt imponerad måste jag säga. Sen att Örebro inte riktigt räcker till. Jag förstod att det skulle bli tufft för dem, men det här är ju två lag som jag tror kommer att vara högt uppe.
Mm. Mm. Vad tycker du Rögles storhet är, Kolan?
Nej, men det tror jag är deras ledare framförallt. Både alltså ledande spelare och även Cam och Chris Abbott. De verkar ha fått ihop en väldigt bra grupp där med killar som de tycker om att träna och de jobbar hårt tillsammans. Och sen har de ju fått hem de här killarna som har varit ute och spelat ute i Europa eller NHL eller vart de nu har varit. Och så har de Rögle som moderklubb och kommer hem i bra ålder och vill spela för Rögle. Rögle kommer vara bra många år framöver.
Just det där också tycker jag att... Ja. Jag tycker också att man spelar liksom med både bredd och med djup liksom med passningsspel. Man använder liksom pucken till att skapa tempot och man gör det på väldigt variationsrikt sätt. Så jag tycker det är fascinerande att sitta och kolla på när Rögle spelar faktiskt.
Mm. Vi får se vad det tar vägen för dem den här säsongen. I alla fall en bra start för Skånelaget och bland annat nya Ryan McKiernan då, som hade mest istid, 21.09 tickade in på en, gjorde backpar med Erland Lesund, och även Rifalk var väl bra i målet där. Finns det något vi ska notera från den matchen mer, Abris, eller ska vi rusa vidare?
Det var väl lite snack om Juuso Puustinen där, som var ett av Örebros prestigeförvärv inför försäsongen. Blev bänkad faktiskt sista 10 minuterna av Niklas Eriksson där. Han var väl inte nöjd med hans intensitet i spelet och sådär. Även om han är ju, det är ju en utpräglad målskytt, poängspelare, och ändå fast de jagade en kvittering där så fick han inte vara med. Så jag vet inte om det var en markering från Eriksson att det här håller inte, utan det måste vara bättre om du ska spela i avgörande lägen. Så att det är ganska ovanligt, ska jag säga, med ett nyförvärv och bänka honom i första matchen.
Salomäki, Leino och Posten ändå, kan man kalla det för finish line kanske där. Det gick kanske inte så bra för dem i den matchen då, men det är väl långt kvar på säsongen. Det var ju då väldigt många bortasegrar i SHL-premiären. Jag räknade 5 av 7 matcher utom bortasegrar. Är det skönare att börja borta en premiär för man slipper lite press, Kolan?
Nej, det tycker jag inte. Jag spelar gärna hemmapremiär. Det brukar alltid kunna vara fullsatt och sådär. Så det är mycket hellre på hemmaplan.
Djurgården-Skellefteå. På Hovet då, det var visst ett galet tryck där på Hovet, jättekul att höra. 2-5, Skellefteå rivstartade med snabba 3-0 och sen gjorde Djurgården lite match av det här, men sen så drog Skellefteå iväg. För mig är ju Skellefteå kanske det mest, ett av de mest svårtippade lagen den här säsongen då. Hur ser du på Skellefteås lagbygge, Abris?
Ja, med många förändringar, och det är väl inte det som Skellefteå eftersträvar. Nu blev det ju så, framförallt då på nyckelspelare. Man tappade ju 4 forwards till NHL och KHL. Man valde att bryta med både Burström och Arvid Lundberg då, som spelade mesta backarna förra året. Så att det är ju, Skellefteå är ju lite speciellt tycker jag, att det ofta tar lite tid, känns det som i alla fall, för spelare att komma in i Skellefteås sätt att träna och spela. Framförallt träna kanske. Att det är liksom, man kanske får utdelning på de här spelarna efter 2 eller 3 år. Liksom. Och därför vill man väl helst inte byta för mycket. Så att det är svårbedömt. Och man har fått in mycket utländska spelare, och det är klart att det är väl inte riktigt så Skellefteå har byggt när man har varit framgångsrikt. Men nu hade väl nöden ingen lag för general manager Erik Forsell. Så det är svårbedömt.
De har ju alltså, i alla fall det som står som en första kedja, det kanske inte riktigt speglar istiden, men där kör man med Kynakel då. Tom Kynakel, inte Erik Kynakel. Sen kör man med Melke Karlsson och Joakim Lindström. Joakim Lindström som vanligt rappt, men Jocke spelade bara 13 minuter. Sedan har man ju särat på Jocke Lindström och Oskar Möller. Oskar Möller kör ju med tysken Stefan Leubel och transatlanten Adam Mascherin. Jag tänker på Sörensen i Djurgården då, Kålan. Vad tror du om honom? Han har varit borta i många år. Ska komma hem nu och liksom vara, ja, stor liksom pådrivare och målskytt från Djurgården. Hur lätt är det att ta sånt här steg från, jag vill inte säga att han har varit anonym med San Jose, men kanske kört en tredje kedja i San Jose och nu ska leda ett SHL-lag. Hur svårt är det?
Jag tror nog att vi såg han, var det i fjol, det var 2 år sedan, när han var och spelade med Vita Hästen.
Ja, det var förra säsongen då, var det inledningen där, va?
Mm. Förra säsongen. Ja, han visar ju i alla fall att han är ganska vass med pucken, så att jag tror inte att det kommer bli ett problem. Det som jag gillade med han var, jag satt på Larrys på Globen och såg den matchen samtidigt. Han var ju inblandad hela tiden, det var ju gruff och stök överallt och han var med hela tiden. Så han skapar ju ganska mycket energi tycker jag i matchen och till gruppen.
Men då vill han ju någonting, eller hur?
Han är ja, jag vet, och det tycker jag, det är liksom, det är båda gott. Det är så man vill att han ska vara, för att han är ju en otrolig spelare, men han kan ju också, han är ju ganska liksom oöm, så det är bra att han är med i skiten. Mm.
Stefan Leubel gjorde 1+1. Han är ju då från Tyskland, och jag är alltid fascinerad över att att det inte har varit fler tyskar som har lyckats i svensk hockey? Är det någon av er som har någon liksom analys över vad det är som gör att vi har haft många finländare och tjecker och så vidare? Men tyskar, ja, men vad kan man nämna där? Vi kan nämna Alexander Barta och Dominik Bock. Ja, vi minns ju Moritz Seider som superbacktalang då. Och sen var det väl Felix Schütz för något år sedan här. Men i övrigt så har det inte funnits så många tyskar. Och nu pratar vi om hela SHL och elitserien, alltså sedan 75. Vad beror det på? Du kollar, nu har vi varit ute och rest lite och sett hockey Europa och även hockeyvärlden. Vad är det som gör att vi inte, att tyskar inte lyckas i SHL?
Ja du, jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig funderat på det. Men det känns väl kanske som att tyskarna gärna stannar kvar hemma och spelar i sin egen
liga. Att de har det ganska bekvämt där med ganska bra löner, och sen de bästa drar väl kanske till Nordamerika också utan att passera SHL.
Ja, för det är ju inte så mycket tyskar i KHL heller. Det har vi inte sett någonting.
Nej. Gjorde du några mer spaningar med matchen, Abris, som du tycker att vi ska gå igenom och fundera på och sådär?
Ja, jag var väl lite småchockad över hur virrigt Djurgårdens försvarsspel var, måste jag säga, i egen zon där. Framförallt de här tre första målen var ju som man bara satt och tänkte, vad är det som händer liksom där? Det var ju stationärt spel i egen zon och var fem spelare på isen, men det kändes som att de var överallt och ingenstans. Så jag blir lite så här förvånad över hur det kan se ut så där när man ändå har tränat en hel försäsong på hur man ska agera. Men det kändes som att man var helt fel tre gånger om liksom. Jag vet inte om det var extremt stresspåslag eller vad det var för någonting. Kanske Kolan kan analysera bättre.
Ja, nej men ja, det kan jag ju kanske inte heller göra. Men de blev nog väldigt stressade när det började ramla in mål där. Det såg rätt så virrigt ut.
Otroligt virrigt kändes det som.
Man har ju ganska rutinerade backar, måste man ändå och säga, med Högström och Arnesen, och Ingman har ju varit med ett tag, och
Tom Nilsson.
Och Tom Nilsson, ja precis, att de borde väl inte vara så där egentligen då. Men kan det vara att en ny tränare, att man inte har hört att de kör ganska korta träningar den här säsongen då? Har det kanske inte riktigt satt sig hur man ska spela och uppföra sig i egen zon?
Vi får ju tänka på att det är inte bara backar som spelar försvarsspel, utan det är ju faktiskt fem stycken som spelar försvarsspel. Så vi får lägga det på alla.
Men att det kan bli ett glapp då, eller att man inte riktigt att man inte förstår liksom varandra, eller hur menar du?
Jag tror att, jag menar, ingen här har ju spelat speciellt många matcher nu. Det är ju, allting handlar om timing. Det kommer ju komma. Det är ju, jag tror att om vi tittar på alla matcher i efterhand, så ser man saker i spelet där det inte har kuggat i än, och det är inte så konstigt eftersom att de flesta kanske har spelat 5-6 matcher, då är man inte riktigt inne i det, så vi får nog ge det lite tid innan det sitter.
Bra genomgång av lördagens match. Jag tänkte att vi skulle stanna lite vid att notera ner de här nya linjerna bakom målvakterna i SHL.
Jajamän.
Ja.
Jag var ju i Leksand och kollade matchen mot Malmö, och jag såg några gånger så stod målvakten och skrek till, ja, det blev främst backarna, att de skulle åka och hämta pucken. Du förstår säkert vad jag menar. Ja, ni båda förstår vad jag menar. Men det blir ju så att de får inte gå utanför och ta pucken, för då blir de utvisade, alltså utanför de här linjerna. Vad får det för effekt, tror du, på spelet, Kolan?
Nej, men det blir väl att backarna måste åka ner och hämta pucken, och risken eller chansen finns väl för anfallande lag. För det känns som att alla förändringar som man försöker genomföra är ju för att hockeyn ska bli roligare, det ska bli mer målchanser. Och här är ju en sån, om du kan lägga en bra dump, om man säger, så kan du som anfallande lag åka ner och hämta pucken utan att en skicklig målvakt går ut och spelar den.
Precis. Ja. Man ska jäklas med backar och målvakt hela tiden, är det så? För att det ska bara bli mer mål. Hur känns det då?
Det känns skönt att man har slutat.
Ja, precis. Var det något mer noterat från första omgången? Det var många mål överlag. Är det bara en slump, Abris, eller går vi mot en hockey?
Ja, det tror jag. Ja. Nej, det tror jag. Eller det är i alla fall alldeles för tidigt att dra några växlar av det. Däremot så tycker jag väl att det absolut största var väl ändå att publiken var tillbaka. Jag är lite rörd än faktiskt. Även om det bara var 2000 i Växjö, så var det som att livet återvände liksom på något sätt. Det var roligt att gå på hockey igen. Och det blir ju som att det kommer att bli två premiärer på något sätt nu. För nu har vi ju den här euforin av att vi är igång och sådär. Och sen 29 september så blir det ju som en nystart igen när liksom arenorna kommer att vara fulla. Så att då när det börjar bli lite kanske, börjar gå, bli lite så här vardag i hockey, då kommer det att bli liksom en ny start igen. Så att vi har häftiga veckor framför oss.
Mm. Snabb fråga innan vi släpper SHL-premiären. Komarek har snittat 4 poäng per match hittills. Kommer han slå Håkan Loobs rekord på 76 poäng?
Nej.
Nej, bra. Men det är vem som blir först. Kanske jag blir först att göra den vinkeln sen. Vi får se vad som händer. Vi har ju alltså 2 externa gäster den här säsongen. Vi är oerhört glada för det. Vi har Mattias Karlsson och Dick Axelsson som byter av varandra. Och du fick ju en fråga i förra veckan av Dick Axelsson. Om ni inte kommer ihåg den så kommer den här.
Det är väl om han kan dokumentera sitt liv lite mer på Instagram, tror jag. Jag tror han livesänder ungefär 24 timmar om dygnet, vad jag har förstått som.
Okej. Är det hur han orkar det, eller om man kan ge lite tips till blivande influencers? Är det så du tänker?
Ja, men jag trodde, ja, men precis. Jag trodde jag var kändiskåt. Jag lägger knappt ut någonting och han lägger ut hela sitt liv. Så att, hur orkar han? Exakt, det är en jäkligt bra fråga. Hur orkar han?
Hur orkar han vara så aktiv på sociala plattformar?
Exakt, där har vi det.
Ja du Mattias, du är stor på sociala medier och frågan från Dick var väl lite där hur du orkar och vad du har för tips till blivande influencers då?
Jag stor är inte. Det är ju så här, man har flyttat runt och man har bott på så många ställen och jag har ju jättemycket kompisar och barnen har kompisar. Det mesta av det som jag lägger ut är barnens vardag och det är ju för att till exempel farmor ska kunna se eller mamma och pappa, de som man inte träffar så ofta, de gillar ju att se barnen och deras uppväxt. Så det mesta är ju en kommunikation till mina nära och kära som bor runt om i landet.
Fast du bygger ju dig själv som hockeyprofil och som hockeykändis också, det är väl nyttigt?
Ja, fast det är ju ingen som bryr sig om det längre.
Okej. Tror du Dick är nöjd med svaret eller var det för tråkigt?
Nej, det var säkert för tråkigt. Jag vet inte.
Men du får ju sista ordet här nu i alla fall. Du får chansen att bolla tillbaka en fråga till Dick då. Och sen tänkte vi skulle fortsätta så här så får vi lite dynamik mellan våra gäster. Vad är det du undrar eller vill fråga herr Axelsson om?
Nej, men jag tänkte så här. Det har ju stormat en del kring han under åren som han har spelat. Och de flesta saker gör man ju på adrenalin och så vidare, men det jag funderar på är det någon grej som han känner att han verkligen så här i efterhand bara, vad fan gjorde jag det där för, utav alla grejer han har pysslat med. Om det är någon speciell händelse.
Ja. Hur var han på isen då? Alltså hur var han? Jag upplevde att han var liksom så här lite smårolig på isen, alltså kunde bjuda på sig själv mot spelarna, alltså mot konkurrenter och medspelare också.
Jo men absolut, det kan ju komma vad som helst, men samtidigt kunde han vara otroligt dryg på isen med, så det fanns liksom inget mellanting där, utan det som man ska veta med han är, han gör det ju svårt för oss, för att han kan ju åka runt och skämta, sen så fort det blir någonting, så han är ju den som han vill ju verkligen vinna, mest av alla förmodligen, så det är därför han har varit bäst i alla slutspel. För han är alltid bra när det hettar till. Och han kan ju få oss att, man tror att nej, han är inte på idag. Och sen så helt plötsligt så står han där och har gjort 2 mål ändå.
Gubben i lådan.
Så kan man kalla han.
Ja. Ja, men det blir en bra fråga, den ska vi bolla vidare till Dick i alla fall. Och då tackar vi väl för det här programmet. Nästa måndag så eventuellt så spelar vi kanske in live i en studio. Det är nämligen så att nästa måndag är hockeyupptaktsträff för Hockeyallsvenskan. Och då kanske vi passar på att testa vår nya poddstudio i Stockholm, Abris. Tror att det var en plan, i alla fall en preliminär plan hittills?
Ja, det låter nästan för bra för att vara sant. Det skulle kunna bli så, men får vi se om vi får ihop 3 stycken i den här studion.
Precis. Vi tackar för att ni lyssnar på oss idag och har nu en riktigt underbar hockeyvecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sånn.